Kapitel 14. Skuggbröder. Flickan med de mörka ögonen steg upp på bordet och började sjunga igen med ostadig röst. Perrin kände igen melodin till Mor Einoras tupp. Och även om texten också denna gång var annorlunda blev han besviken. Och generad över att ha blivit besviken när det visade sig att den faktiskt handlade om en tupp. Inte ens Mulohan skulle haft någonting att invända. Ljus, jag börjar bli lika förfärlig som Mert. Ingen av åhörarna klagade. En del av kararna såg lite missnöjda ut. Men de verkade lika måna som sångerskan om att vara Moraine till lags. Ingen ville stöta sig med en HD. Inte ens om hon hade lämnat rummet. Billy kom tillbaka och halade upp ytterligare två av de grå männen. Några av dem som lyssnade till sångerskan sneglade åt liken och skakade på huvudet. En karl spottade i sågspånet. Lan kom fram till Perrin. Hur kunde du veta vad de villes med? Frågade han tyst. Skuggans smitta var inte tillräckligt stark hos dem för att vare sig jag eller Moraine skulle känna någonting. Grå män har passerat hundratals vakter utan att bli sedda. Och en del av de vakterna har varit väktare. Perrin var medveten om Serenes blick, så han försökte tala ännu lägre än Lan. Jag kände lukten av dem. Jag har känt den lukten förut, i Jarra och i Remen. Men då försvann den lika fort som den kommit. Båda de gångerna hade de gett sig av innan vi kom dit. Han visste inte om Serena hade hört vad han sa eller ej. Hon hade lutat sig mot dem för att lyssna, men försökt att inte låtsas om det. Då följde de alltså efter Rand. Nu var det dig de var ute efter, smed. Väktaren visade inga tecken på överraskning. Han höjde rösten till vanlig samtalston. Jag ska ta mig en titt utanför, smed. Dina ögon kanske ser något som jag missar. Perrin nickade. Att väktaren bad om hjälp var ett tydligt tecken på att han var bekymrad. Oger, din sort ser också bättre än de flesta. Sa Loyal. Jo, jag skulle väl kunna titta lite jag med. Han vred de stora runda ögonen mot platsen där de två återstående grå männen fortfarande låg. Det finns väl knappast fler där ute. Tror ni det? Vad är det vi letar efter, stenansikte, sa Serena. Lan betraktade henne en kort stund och skakade på huvudet som om han bestämt sig för att inget säga. Vad vi kan hitta, flicka. Jag kommer att veta det när jag får se det. Perrin funderade på att gå upp och hämta yxan, men väktaren började gå mot dörren och han hade inte svärdet på sig. Han lär knappt behöva det, tänkte Perrin buttert. Han är nästan lika farlig utan det. Perrin tog med sig stolsbenet och följde efter. Det var en lättnad att se att Serena fortfarande höll i sin kniv. Tunga svarta moln välde fram över himlen. Det var redan kvällsmörkt och gatan låg tom på folk. Ingen hade velat stanna ute och vänta på regnet. Perrin tittade åt alla håll men såg bara en karl som sprang över en bro längre nedåt gatan. Vinden tog i allt mer och fick en tygtrasa att flyga över de ojämna gatstenarna. En annan tygbit hade fastnat under ett av stigblocken och slog nu i vinden. Ovanför dem hördes åskan mullra och dundra. Perrin rynkade på näsan. Vinden bar med sig en lukt av fyrverkerier. Nej, inte fyrverkerier, inte riktigt. Det var en lukt av bränt svavel, nästan. Serena knackade på hans stolsben med kniven. Du är verkligen stark, store kar. Den där stolen slet du i bitar som om den varit gjord av torra kvistar. Perrin grymtade. Han kom på sig med att räta på ryggen och intog medvetet en kutigare hållning. Dumma flicka. Serena skrattade mjukt och plötsligt visste han inte längre om han skulle stå rak eller krokig. Dumskalle. Den här gången menade han sig själv. Meningen var att du skulle använda ögonen, leta. Men efter vad? Det enda han såg var gatan. Det enda han kände var den där lukten som liknade bränt svavel. Och doften av Serena förstås. Lajel verkade också undra vad han skulle titta efter. Han kliade sig på sitt tofsiga öra, spanade nedåt gatan, först åt ena hållet, så andra, och kliade sig på andra örat. Så vände han blicken upp mot värdshusets tak. Län kom fram ur en gränd in till värdshuset och ut på gatan. Han sökte med blicken över de mörkare skuggorna längs husen. Han kanske missade någonting, muttrade Perrin, fast han hade svårt att tro det själv och gick bort mot gränden. Ska jag leta så ska jag leta. Han kan faktiskt ha missat någonting. Län hade kommit en liten bit nerför gatan. Men sen stannade han med blicken fäst vid gatstenarna framför sina fötter. Väktaren vände sig åter mot värdshuset och började gå ditåt. Han gick med raska steg men tittade hela tiden ner i gatan som om han följde någonting. Vad det än var så ledde det raka vägen till ett av stigblocken, nästan framme vid värdshusets dörr. Han stannade där och stirrade på toppen av det grå stenblocket. Perrin övergav idén att gå in i gränden, bland annat för att det stank lika illa där som ur kanalerna i den här delen av Ilien, och gick istället bort till län. Han såg genast vad det var som väktaren tittade på. På stigblockets yta fanns två avtryck, som om en stor hund hade stött framtassarna mot det. Lukten, den som liknade bränd svavel, var starkare här. Hundar sätter inte fotavtryck i sten. Ljus, det gör de inte. Nu såg han också spåret som Lärn hade följt. Hunden hade travat gatan fram tills den nådde stigblocket. Sen hade den vänt sig om och tagit samma väg tillbaka. Och efter sig hade den lämnat spår på stenarna, som i en nyplöjd åker. Det gör de bara inte. En mörk hund, sa Lärn. Och Sarine kippade efter andan. Lajel undslapp sig ett tyst knäll. Tyst för att komma från en ogier. En mörk hund lämnar inga spår i vanlig jordsmed, inte ens i lera. Men med sten är det en annan sak. Det har inte synts några mörkhundar söder om Domsbergen sedan troll och krigen. Den här var på jakt efter någonting. Nu har den hittat vad den sökte och återvänt för att berätta för sin herre. Mig, tänkte Perrin. Skulle grå män och mörkhundar vara ute efter mig? Detta är vansinne. Menar du att Njerde hade rätt, frågade Sarine med ostadig men uppfordrande röst. Menar du att mörkerfar verkligen är ute och rider i vilda jakten? Ljus. Jag har alltid trott att det bara var en saga. Var nu inte fullständigt vettvill, flicka, sa Län barskt. Om den svarta hade varit fri skulle vi alla ha gjutit ett öde värre än döden vid det här laget. Han spanade längs gatan åt det håll som spåren försvann. Men mörkhundarna är nog så verkliga, nästan lika farliga som en myrdrail och svårare att döda. Så där kom griparekararna in i bilden också, muttrade Sarina. Grå män, griparekarar, mörkhundar. Det vill då till att du leder mig till Valeris horn, bondpojke. Vad har ni mer för överraskningar i beredskap åt mig? Inga frågor, sa Län. Du vet fortfarande tillräckligt lite för att Moraine skulle kunna lösa dig från din ed om du svär att inte följa efter oss. Jag kan ta emot en sån ed själv, så blir du fri att gå här och nu. Det vore ett klokt val för din del. Mig skrämmer du inte bort, stenansikte, sa Sarina. Jag är inte så lätt skrämd av mig. Men hennes röst avslöjade att hon var rädd, och likadant hennes lukt. Jag har en fråga, sa Perrin, och jag vill ha ett svar på den. Du kände inte att mörkhunden var här, Län, inte Moraine heller. Varför gjorde ni inte det? Väktaren var tyst en stund. Svaret på det, smed, sa han till sist med mörk röst, är kanske sådant att varken du eller jag vill veta det. Jag hoppas att det svaret inte ska bli allas vår död. Se nu till att få den sömn ni kan, ni tre. Jag betvivlar att vi stannar natten ut i Ilien och jag fruktar att vi har en hård ritt framför oss. Vad ska du göra? Frågade Perrin. Jag ger mig iväg efter Moraine. för att varsko henne om mörkhunden. Det kan hon inte bli arg för. Inte när den kan sätta käftarna i hennes hals innan hon ens vet att den finns i närheten. När de gick tillbaka in slog de första tunga regndropparna mot gatstenarna. Billy hade burit ut de båda sista grå männen och var nu i färd med att sopa upp sågspånet där det hade färgats av deras blod. Flickan med de mörka ögonen sjöng en sorglig visa om en pojke som tog avsked av sin älskade. Morluhan skulle ha uppskattat den storligen. Lan sprang i förväg tvärs genom sällskapsrummet och upp för trappan. När Perrin hunnit upp på övervåningen var väktaren redan på väg ner igen. Svärdsbältet spände han på sig i farten och den färgskiftande manteln hängde över hans arm som om han struntade i vem som såg den. Om han har på sig den i en stad, Lauriel skakade på huvudet och det lurviga håret borstade nästan mot taket. Jag vet inte om jag kan sova, men jag ska i varje fall försöka. Det blir trevligare att drömma än att vara vaken. Inte alltid, Lauriel, tänkte Perrin medan Ogien försvann bort genom korridoren. Det verkade som om Serene ville stanna hos honom, men han sa åt henne att gå och lägga sig och stängde spjäldörren i ansiktet på henne. Han tittade motvilligt på sin egen säng medan han klädde av sig in på underkläderna. Jag måste få veta, suckade han och kröp ner mellan lakanen. Utanför hördes regnets trummande blandat med åskans muller. Brisen som svepte över hans säng bar med sig något av regnets svalka, men han trodde knappast att han behövde någon av filtarna som låg travade vid sängens fotända. Det sista han tänkte innan sömnen omfamnade honom var att han hade glömt att tända något ljus igen, fast det var mörkt i rummet. Slarvigt. Jag får inte vara slarvig. Den som slarvar arbetar förgäves. Drömmarna tumlade genom hans huvud. Han blev jagad av mörkhundar. Han såg dem aldrig, men han hörde dem yla. Och så var det blekmän och gråmän. En lång, slank man drabbade samman med dem gång på gång. Mannen bar en rikt broderad rock och på fötterna hade han stövlar med guldkant. Mestadels höll han i ett svärd som sken likt solen själv och skrattade triumferande. Ibland satt mannen på en tron och inför honom krälade kungar och drottningar i stoftet. De drömmarna kändes främmande, som om de egentligen inte alls var hans. Sen ändrade drömmarna karaktär och nu visste han att han befann sig i en vargdröm. Det var det han hade sökt efter. Den här gången hade han hoppats att han skulle komma dit. Han stod högt upp på en hög ojämn stenspira. Vinden som rufsade om i hans hår bar med sig 1000 torra dofter tillsammans med en svag antydan om vatten gömt någonstans i fjärran. För ett ögonblick kändes det som om han hade gestalten av en varg och han fick föra händerna över kroppen för att försäkra sig om att det verkligen var sig själv han såg. Han hade på sig sina vanliga kläder, rock, byxor, stövlar. I handen höll han långbågen och vid bältet hängde pilkogret. Yxan var inte där. Språng! Språng, var är du? Vargen kom inte. Runt omkring honom syntes karga berg och andra höga stenkolonner skilde åt av uttorkade slätter och kuperade åsar. På några ställen reste sig vida, branta platåer ur det omgivande landskapet. Det fanns växter, men ingen frodig grönska. Kort strävt gräs, knotiga buskar fulla med törnen och andra växter som såg ut att ha taggar till och med på de tjocka bladen. Vindpinade, förkrympta träd. Men även i ett sånt landskap skulle vargar kunna hitta villebråd. Medan han spanade ut över detta ofruktbara landskap försvann plötsligt en del av bergen bakom en ring av mörker. Han kunde inte avgöra var mörkret befann sig. Precis framför ansiktet på honom eller halvvägs till horisonten. Men det verkade som om han kunde se igenom det. Se in till någonting på andra sidan. Där var Mert. Han skakade en tärningskopp och hans motståndare betraktade honom med ögon av eld. Det verkade som om Mert inte såg mannen, men Perrin kände igen honom. Mert, ropade han. Det är Bell Salmon. Ljus, Mert, du spelar tärning med Bell Salmon. Mert gjorde sitt kast. Innan tärningarna hade stannat bleknade synen bort, och där mörkret varit fanns nu åter bara karga berg. Språng! Perrin vred långsamt på huvudet, tittade åt alla håll. Han vände till och med blicken upp mot himlen. Han kan ju flyga nu. Men såg bara moln, tunga av ett regn som marken djupt nedanför honom skulle dricka upp lika fort som det föll. Språng! Nu uppenbarade sig ett mörker bland molnen, ett hål som ledde till någon annanstans. Egwen, Ninny och Elaine stod och betraktade en jättelik bur av järn. Det större var lyftad och hölls upp av en kraftig spänd fjäder. De steg in i buren och sträckte sig tillsammans upp för att lossa haspen. Den gallerförsedda dörren slog igen bakom dem. En kvinna med håret i tunna flätor skrattade åt dem, och en annan kvinna klädd helt i vitt skrattade åt henne i sin tur. Hålet i skyn stängdes igen, och nio fanns det bara moln där. Språng, var är du? Ropade han. Jag behöver din hjälp. Språng! Så var han plötsligt där, den stora grå vargen. Han landade på spirans topp som om han tagit ett språng från någonstans högre upp. Fara, du har blivit varnad, ungtjur. För ung, fortfarande för ny. Jag måste veta, språng. Du sa att det finns sånt som jag måste se. Jag måste få se mer. Jag måste få veta mer. Han tvekade och tänkte på Mert, på Egwen, Ninive och Elaine. Jag har sett så underliga saker här. Är de verkliga? Svaret som språng sände till honom kändes tvekande, som om det var så enkelt att vargen inte kunde begripa att det alls kunde behöva förklaras, eller hur han skulle göra det. Till sist kom det dock någonting. Det verkliga är overkligt. Det overkliga är verkligt. Kroppen är en dröm och drömmar har kroppar. Det säger mig ingenting, språng. Jag förstår inte. Vargen tittade på Perrin som om han hade sagt att han inte begrep att vatten var vått. Du sa att jag måste se någonting, och du visade mig Bell Salmon och Lamphere. Hjärtgad, månjägare. Varför visade du mig det, språng? Varför var det viktigt att jag skulle se dem? Sista jakten kommer. Budskapet som kom från språng fylldes av sorg och en känsla av oundviklighet. Det som ska ske måste ske. Jag förstår inte. Sista jakten. Vilken sista jakt? Språng. Det kom grå män och försökte döda mig ikväll. Jagar de odöda dig? Ja, grå män. De var efter mig. Och det var en mörk hund precis utanför värdshuset. Jag vill veta varför de är efter mig. Skuggbröder. Språng kröp ihop och såg sig om åt alla håll. Nästan som om han väntade sig att bli anfallen. Länge sedan skuggbröder sågs till. Du måste ge dig av, ungtjur. Stor fara. Fly skuggbröderna. Varför är de ute efter mig, språng? Du vet varför. Jag vet att du gör det. Fly, ungtjur. Språng hoppade mot Perrin, slog mot hans bröst med framtassarna, knuffade honom bakåt över kanten. Fly skuggbröderna. Han föll och vinden ven runt hans öron. Språng och kanten av spirans topp försvann ovanför honom. Varför, språng, ropade han. Jag måste veta varför. Sista jakten kommer. Han skulle slå i marken. Han visste det. Marken nedanför rusade mot honom och han spände sig inför det förödande nedslaget som... Han vaknade med ett ryck och stirrade på vaxljuset som brann med fladdrande låga på det lilla bordet bredvid sängen. Genom fönstret syntes blixtarnas plötsliga ljus och åskan fick fönsterkarmen att skallra. Vad menade han med det? Sista jakten, mumlade han. Jag har inte tänt något ljus. Du pratar för dig själv och fäktar väldigt i sömnen. Han spratt till och svor över sig själv för att han inte hade lagt märke till örtdoften i luften. Serena satt på en pall precis i utkanten av ljusets strålkrans. Hon satt och betraktade honom med armbågen vilande mot ena knät och hakan mot knogarna. Du är Taveren, sa hon, som om hon räknade av första punkten på en lista. Stenansiktet tror att dina underliga ögon kan uppfatta saker som inte han kan se. Grå män vill döda dig. Du reser i sällskap med en ACD, en väktare och en ogier. Du befriar eilmän och dödar vitrockar. Vem är du, bondpojke? Draken återfödd? Det hördes på hennes röst att detta var fullständigt otänkbart och menat som ett skämt. Men han vred ändå besvärat på sig. Vem du än är, store kar, tillade hon, så skulle du kunna behöva lite mer hår på bröstet. Han svor, snodde runt och rev åt sig en av filtarna. Han drog den över sig, upp till hakan. Ljus, hon får mig att hoppa som en groda på en varm sten, gång på gång. Serenes ansikte låg nästan helt i skugga. Han kunde inte urskilja henne ordentligt, utom när blixtarna lyste upp rummet. Och då kastade deras vassa sken sina egna skuggor över hennes framträdande näsa och höga kindben. Plötsligt mindes han att Min sagt åt honom att fly från en vacker kvinna. Ända sedan han hade känt igen Lanfear i sin vargdröm hade han trott att det var henne som Min hade menat. Ingen kvinna kunde vara vackrare än Lanfear. Men henne hade han bara sett i en dröm. Serena satt där vid hans säng och tittade på honom med sina mörka sneda ögon, eftersinnande, forskande. Vad gör du här? Frågade han barskt. Vad vill du? Vem är du? Hon kastade tillbaka huvudet och skrattade. Jag är fel, bondpojke. En hornsökare. Vem tror du att jag är? Kvinnan i dina drömmar. Varför hoppade du till så där? Man kunde tro att jag hade kittlat dig. Innan Perrin hade hunnit formulera något svar for dörren upp och slog i väggen med ett brak. I dörröppningen stod Moraine. Hennes ansikte var lika blekt och obevekligt som döden själv. Dina vargdrömmar är lika sanna som en drömmares, Perrin. De förlorade är fria och en av dem regerar i Ilion.